Välkommen till podden Idéburen välfärd. Bakom den här podden står Skyddsvärnet anno 1910. Och Skyddsvärnet jobbar med att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor i samhället. Jag som pratar heter Thomas Tränkner. Idag ska vi prata om skolans roll för att förebygga våld. Och gästen, hon heter Maria Elmer och hon är undervisningsråd på Skolverket. Välkommen till podden, Maria.
Tack så jättemycket för att jag har fått komma.
Berätta lite kort om dig och ditt jobb som undervisningsråd på Skolverket.
Ja, innan jag började på Skolverket så har jag en ganska lång bakgrund inom skolan. Så att jag har jobbat som chef och ledare i skolverksamheter och på huvudmannanivå. Och sen har jag också jobbat ganska många år inom högskolevärlden på lärosäten. Men på Skolverket så har jag ansvar för våra frågor som handlar om säkerhet och krisberedskap när det gäller stödet till förskolor och skolor. Och jag jobbar också med chefsutbildning, så jag ansvarar för Skolverkets skolchefsutbildning.
Och i det här avsnittet så ska vi försöka beskriva det här med skolan och hur man förebygger våld och allt som sker i skolan och kanske också på Skolverket. Men om vi tar det här med Skolverket, det är ju en myndighet. Vad är det som händer på Skolverket då? Om du skulle beskriva Skolverket som myndighet? Går det att göra lite kort?
Nej.
Nej, det gör inte det.
Nej, men Skolverket är ju en expertmyndighet och det är, vi är mellan 800 och 900 anställda, så det är en ganska stor myndighet. Och vi har ju olika områden som vi jobbar med. Vi jobbar ju med, vi har en analysavdelning som gör utredningar och följer upp frågor. Vi har en ganska stor avdelning som jobbar med utbetalning av statsbidrag. Vi har också en avdelning som jobbar med läroplaner.
Och sen har vi också en rättsavdelning som tar om hand juridiska frågor, både verksjuridiken och de skoljuridiska frågorna. Och sen har vi en enhet som jobbar med kommunikation. Och sen har vi dessutom en upplysningstjänst.
Och jag jobbar på skolutvecklingsavdelningen och på en enhet som heter ledning och professionsutveckling. Så jag jobbar med chefs- och ledarfrågor framförallt.
Ja, just det. Om vi ska komma tillbaka till det här med att förebygga våld, är det ett stort problem idag?
Jag skulle säga att vi behöver bara sätta på nyheterna för att förstå att vi lever i en delvis ny samtid. Alltså förutsättningarna runt omkring oss i samhället har ju förändrats. Vi har ju brottsligheten i stort i Sverige, om man tittar på Brås rapporter, så har ju inte ökat. Men det grova våldet har ju ökat och blivit allvarligare. Så på det sättet så kan man väl säga att det är en stor utmaning för samhället i stort. Men skolan är ju en del av samhället, så problematiken sipprar ju in i skolan också såklart.
Känner sig elever trygga i skolan idag i allmänhet?
Ja, det tror jag att de gör. Sen finns det ser det naturligtvis väldigt olika ut beroende på var någonstans man går i skolan och var skolan ligger och vad som har hänt i närområdet, om det är ett oroligt område, om det har varit grova brott i närheten och så vidare. Då blir man ju naturligtvis påverkad på ett annat sätt än när man känner att det ligger längre ifrån.
Kan man säga något om var de stora problemen är och vilken typ av problematik som du ser i skolan nu?
Jag tycker ju att förskolan och skolan i Sverige har blivit mycket mer medveten om de här frågorna. Och det finns, jag upplever utifrån där jag befinner mig nu liksom i professionen att det finns ett mycket större intresse om man tar reda på mer hur man kan jobba med frågorna i skolan. Men den stora utmaningen för skolan är väl att man måste öppna ögonen väldigt tidigt när barnen är väldigt små. Jobba redan med ganska små och unga människor för att skapa trygga miljöer. Och det kan inte skolan göra själv, utan man måste samarbeta med andra. Man måste samarbeta nära med vårdnadshavare i första hand. Man måste samarbeta nära med socialtjänst, med polis, med andra organisationer, alltså civilsamhället. Det kan vara i trossamfund och så vidare. Och det här måste man göra tidigt, och man måste göra det regelbundet, inte bara oj hjälp, nu har det hänt någonting här, utan man måste liksom tänka att man gör det kontinuerligt och på ett ordnat sätt, så att man hela tiden är medveten om hur barn och elever har det, hur de mår och hur de lever sina liv helt enkelt. Men det allra viktigaste för skolan och som är den allra största skyddsfaktorn, det är ju att barn och elever ska klara skolan med godkända betyg. För det är ju den absolut största skyddsfaktorn liksom, för att förhindra att man kommer in på en kriminell liksom, bana till exempel. Så det är ett väldigt viktigt fokus för skolan. Men jag tror också att det är viktigt för skolan att tänka att mera medvetandegöra för sig själv när man jobbar i skolan som lärare eller rektor eller skolchef för den delen. Att om vi fokuserar här nu på undervisningen och skapar förutsättningar för att alla barn och elever ska nå målen i skolan. Man måste kanske variera organisationen och man kanske måste variera undervisningssätt och så vidare. Det gör man ju på många ställen. Men om man blir tydlig gör det att om vi jobbar på det sättet, då jobbar vi också brottsförebyggande. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt liksom, att tänka den tanken kring undervisningen just. Men sen så är det ju, behövs det ju många vuxna på skolan såklart som hela tiden möter barn och unga. Så det finns ju liksom flera lager i det här, och det som jag var inne på tidigare, samarbetet med andra, för skolan kan inte klara det här helt själv.
Nej, men det är väl så att skolan har väl inget formellt ansvar i att vara brottsförebyggande, va? Utan man ska ju se till att det är en säker och trygg plats att vara på.
Ja, trygg och säker skola ska det vara. Det finns ju inte exakt formulerat på det sättet. Nu finns det ju utredningar på gång här, skolor mot brott bland annat, där man föreslår de här ändringarna till exempel i skollagen. Men den utredningen är ute på, delbetänkandet är ute på remiss just nu, så där framme är vi inte än.
Nej. Men vad är det Skolverket kan göra i det här? Om vi börjar där och sen kommer vi över till vad skolan själv kan göra.
Det är ju många delar såklart då. Men det som är inom mitt ansvarsområde handlar ju om att ha nära kontakt med förskolor och skolor för att kunna leverera ett så bra stöd som möjligt till förskolan och skolan. Så att det är ju det vi gör. Vi jobbar ju på det sättet på våran hemsida. Där har vi också lite scenarier och utbildningar och så vidare. Och sen så har vi ju webbinarier och konferenser och möten och referensgrupper där vi hela tiden möter förskolor och skolor, både lärare och rektorer och skolchefer, för att hela tiden veta liksom, eller försöka få ett så bra koll på läget som möjligt, veta vad är det som efterfrågas, vad behöver vi göra bättre och vad behöver vi bli tydligare med. Sen så om det som tur är, peppa tar i trä, så händer det ju inte så där väldigt ofta, men om det har hänt allvarliga incidenter eller så där, så följer vi alltid upp de händelserna på plats. Och inte som, vi har inte det uppdraget som inspektionen har, att vi ser om man har följt lagar och regler och så, utan vi åker ju dit efter en tid för att följa upp, för att se vad är det för erfarenheter man har gjort och vad kan Skolverket lära av det för att göra stödet ännu bättre.
Sen handlar det väl också om att samarbeta med andra utanför skolan också som har liksom anknytning till elevernas liv. Liksom.
Absolut, och det är ju framförallt förskolan och skolan på plats så att säga som hela tiden har det här. Och det finns ju olika strukturer för samarbeten som man kan titta på, man kan lära av, man kan plocka godbitar ut för sin egen verksamhet. Men det absolut viktigaste är ju att man skapar sig det här arbetet utifrån de egna förutsättningarna på den egna förskolan eller skolan. För det finns liksom inte någon färdig mall eller någon copy-paste, även om det finns SSPF, det finns SIG, det finns TSI, det finns olika metoder och de är väldigt framgångsrika på sina håll, men de är inte så frekventa generellt. Men man kan ju liksom lära sig av dem och anpassa det efter de egna förutsättningarna, för att det är det som är så väldigt viktigt, att man hela tiden tänker, vänta nu, var ligger min skola, vad har jag för personal, för medarbetare, vilka elever har jag just det här läsåret framför mig? Hur ska jag anpassa undervisningen, hur ska jag tänka runt de här trygghetsfrågorna? Så att det går inte att göra en gång för alla och sen är det klart, utan man måste hela tiden tänka att det ska hållas levande och att man måste hela tiden utgå ifrån förutsättningarna som finns nära.
För att det är ju väldigt stora skillnader mellan olika skolor och eleverna på skolan och över tid, men också kanske om det är en alltså yngre elever eller om det är gymnasieelever. Det är väl en olika problematik i det här. Och...
Ja, det är, helt, det är ju såklart helt, helt olika arbetssätt och så. Och, men alltså, man kan ju tycka ålder är ganska självklart. Liksom, att det är olika mognad på barn och ungdomar så att säga. Men det är viktigt att komma ihåg det här att förutsättningarna för förskolan och skolan just i den organisationen och på den platsen där den ligger, det är en väldigt viktig utgångspunkt för att det här arbetet ska bli bra. Och en annan sån viktig utgångspunkt är ju att personalen är delaktig i arbetet hela tiden. Så det går liksom inte att jag sitter och skriver någon bra plan på ett förvaltningskontor eller övergripande, utan man kanske kan ha en övergripande mall eller något, men man måste hela tiden bryta ner det till den egna förskolan eller skolan, och det kommer aldrig att fungera om inte lärare och förskollärare är involverade och delaktiga i det här, för det är de som ska liksom, som är nära barn och unga hela tiden. Så att det här med att skriva färdiga planer och checklister, det kan vara bra som en övergripande struktur eller så, men själva liksom för att få det här på att fungera så måste man ha en stor delaktighet.
En annan sak som kanske också är viktig att känna till, det är ju regelverken. Vilka rättigheter och möjligheter har man på skolan? Kan man göra drogtester? Får man ha kameraövervakning och så vidare?
Det där är ju olika myndigheter då som gör tillstånd till exempel till kameraövervakning och så vidare. Så att jag passar lite grann på de frågorna, men man kan inte bara sätta upp en kamera lite hipp som happ, utan det finns ju regelverk runt det. Sen är det ju olika professioner då som genomför drogtester eller vad man nu ska säga, som du sa som exempel. Men hela det här, alla de här delarna ser man ju över nu då i den här utredningen som heter Skolan mot brott. Skolor mot brott heter den, jag har den här framför mig.
Den har kommit ut, den är klar.
Den är delbetänkande och den är på remissrunda. Men det handlar ju om att se över hela den här. Mm. Lagstiftningen helt enkelt runt de här frågorna och ansvaret och mandat och så vidare.
Mm. Ja, nu har vi pratat mycket om skolan, om eleverna och lärarna och sådär, men vi har ju också föräldrar. Vilken betydelse spelar de in i det här och vad kan de göra och vad är målet med dem? För jag vet att du och jag, vi pratade tidigare om att det inte bara eleverna, föräldrarna ska också känna sig trygga när eleverna går till skolan och är i skolan.
Det är två olika frågor, tänker jag. Om man lämnar sitt barn i förskolan eller skolan så ska man ju vara säker på att de vuxna på skolan tar sitt ansvar. För man överlämnar ju liksom det här tillsynsansvaret till förskolan eller skolan under den tiden barnet och ungdomen vistas i skolan. Då ska man ju, tänker jag, vara tydlig på skolan med hur man jobbar med de här frågorna och informera om på föräldramöten och så vidare. Vilka rutiner man har, hur man tänker och resonerar och frågar så att man kan säga som personal på skolan att du kan känna dig trygg med att lämna ditt barn här. Vi jobbar på det här sättet. Sen är det ju en annan del av det som du frågar, är att vi som är föräldrar, vi har ju också ett ansvar för våra barn som vi måste ta. Det handlar ju om uppfostran och liksom närvaro och engagemang. Och också såklart en värdegrund, vad som är rätt och fel och så vidare. Så att det, man, som förälder och vårdnadshavare har man ju såklart en väldigt viktig roll och ett ansvar för barnen, för sina barn. Men sen vet vi att livet ser olika ut för olika människor och barn och unga som växer upp. Och här måste ju skolan och samhället också finnas med som ett stöd och stöttepelare.
Men om vi tar de skolor som det här funkar, där barnen känner sig verkligen trygga och säkra. Vad är det de skolorna gör?
Det där är en ganska intressant fråga. För några år sedan, ett par år sedan, så tittade jag på en undersökning som var gjord, och då visade det sig att barn och elever som gick i skolan i stökigare området, utsatt område, upplevde skolan som en tryggare och säkrare plats än barn och unga som gick i skolan i ett välbärgat område. Så att man får fundera över liksom, vad är det vi svarar på här nu och hur ska man tänka. Men jag skulle säga att grundbulten till att barn och elever känner sig trygga på skolan, det är väl några saker. Det första är ju att man har tillit till de vuxna på skolan, att man har förtroendefulla relationer mellan barn och elever och personalen på skolan. Och det ordnar man ju inte på en kafferast så att säga, utan det är ju ett förhållningssätt som man skapar gemensamt på skolan eller förskolan som man måste bygga upp och träna på i mötet med barn och elever. Men sen är det ju också viktigt att det är ordning och reda, att man har struktur, att det finns ett tydligt ledarskap både från rektor och i klassrummet och i barngruppen till exempel, så man skapar de här yttre ramarna med stabilitet.
Finns det andra saker som ansluter till själva skolarbetet? Jag tänker på elevhälsan, att eleverna har meningsfull fritid och sånt där.
Alltså elevhälsan är ju en väldigt viktig och central del liksom i skolans verksamhet. Och det är delvis ny lagstiftning när det gäller elevhälsan här nu i somras 2023. Men det viktigt med elevhälsan är ju att inte det är en isolerad ö på skolan, utan att elevhälsan liksom är del i samarbete, att samarbetet fungerar på skolan mellan all personal, och elevhälsan med den kompetensen som finns där är ju väldigt, väldigt viktig i de här frågorna. Och då är det viktigt att inte det blir en isolerad ö, utan att det arbetet liksom finns med hela tiden tillsammans med lärare och planering och så vidare. Och när det gäller fritiden så är det ju lite grann utanför skolans uppdrag då. Men det är ju klart att vad barn och unga gör på sin fritid spelar stor roll, och vilka de träffar och umgås med och vilka aktiviteter de har och så vidare.
Jag läste att i skollagen så står det att elever ska känna till hur de kan få hjälp med hur de upplever otrygghet i eller utanför skolan i och för sig då. Så att det finns väl en viss ambition även, jag menar.
Man kan ju aldrig, det är som jag sa i början här, det är ju fånigt att tro att skolan, man ska stänga dörren runt skolan liksom en viss klockslag eller så, eller att det inte är en del av samhället, för det är ju ett samspel hela tiden. Men skolan har ju inte ansvaret för barn efter skoltid.
Nej, precis. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret så länge man är 18 år. Jag har faktiskt min son som fyller 18 här nu i helgen. Och det känns lite som att ja, det är faktiskt sista dagarna här nu
som
förälder. För sen får man inga sms längre.
Jo, det får man.
Får man det? Ja. Men åter till det här med framgångsexempel. Har du tittat någonting på hur andra grannländer gör? Jag tänker på Danmark, Norge, Finland och de här som är runt omkring oss. Finns det saker där vi kan göra likadant och liksom lära oss av?
Det finns det ju alltid. Ja. Vi tittar och möter representanter för våra nordiska grannar i de här frågorna också. Absolut. Men vi har väl ett ganska liknande och grundläggande tänk runt de här frågorna. Tyvärr är ju sticker Finland ut här. De har ju haft några allvarliga incidenter. Så att de är väl kanske lite mer bekymrade. Eller då, det är vi väl alla över samhällssituationen. Men...
Ja, alltså skolskjutningar, det är ju förskräckligt. Och det är ju det som vi kanske tänker på. Det blir så påtagligt och det är ju liksom liv eller död. Annars, det som är lite mer lågmält är ju narkotikahandel till exempel, eller narkotikamissbruk skadegörelse framförallt, kanske i de lägre årskurserna som är kanske mer upp. Och det här är ju sånt som jag läst i en rapport om skolans roll i det brottsförebyggande arbetet, rapport 23:10 om vi ska vara riktigt petiga.
Ja, nej men alltså jag tänker väl att alltså det är ju... Det börjar ju i det lilla.
Ja.
Och sen, så det är ju därför det är så viktigt med att det är det här tidiga jobbet med de här frågorna. Och man kan väl tycka att narkotikahandeln är lågmäld, men den är ju ändå grogrunden till grov kriminalitet också. Så att det gäller ju att hela tiden tänka att ju tidigare vi jobbar systematiskt och tillsammans med de här frågorna, desto större framgång kommer vi ha för att förhindra att något allvarligt händer. Och det man kan säga runt de här riktigt allvarliga skolskjutningarna och så har man väl kommit fram till att att nästan uteslutande i alla fall så har det handlat om utanförskap och mobbning, och sen har man återvänt till sin skola eller så. Så därför är ju det arbetet till exempel mot diskriminering och kränkande behandling på skolor och förskolor så otroligt viktigt att inte nonchalera utan ta på allvar och, också liksom titta på tidiga signaler när barn känner ett utanförskap och så. Så att liksom göra den kopplingen i skolans arbete också, att verkligen ha ett gediget sådant arbete, både främjande och förebyggande, men också om det verkligen skulle uppstå kränkningar och mobbning, att man tar det på största allvar och jobbar professionellt med det. Och där har ju både lärare och elevhälsan ett väldigt stort ansvar.
Vad är det mer man kan göra för att skolan ska upplevas säker och trygg?
Det som är väldigt viktigt i arbetet med trygg och säker skola och att förbereda sig för olika svåra situationer, det är att barn och elever är delaktiga i arbetet. Och då kan man ju tänka, hur kan man vara delaktig när man är ett litet barn? För att barn känner ju ofta till exempel på en gård, på en förskola, vad man känner sig otrygg, var liksom det kanske förekommer lite bråk eller där vuxna inte ser barnen och så vidare. Och när det gäller elever i skolan så kan det handla om att man är med i arbetet på det sättet att man, ja men här på i omklädningsrummet i idrotten så kan det bli ganska stökigt, eller i matkön eller där på högstadieskolor där det finns skåp till exempel, eller lite skymda utrymmen och så, där kan bli det rätt lite gruff. Och sen är det också viktigt att de blir delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, och där de kan känna sig trygga och berätta vad de ser och hör eller om de är utsatta själva. Så att barn och elevers liksom delaktighet i det här arbetet är en väldigt viktig del i att skapa en trygg och säker skola.
Ja, för att det funkar ju bäst om alla är medvetna och delaktiga i det här.
Ja, precis. Precis som att det är viktigt att lärare och personal är med och tar fram den här planen som vi pratade om tidigare, så är det lika viktigt att barn och elever är med i det här arbetet.
Om vi så här avslutningsvis skulle komma in på ditt drömscenario över hur det här ska fungera. Vad är det? Om vi tänker oss i framtiden där allting är som vi vill.
Ja, då ser jag ju framför mig en skola mitt i byn eller mitt i samhället som är lugn och trygg och där barn och unga springer in på morgnarna oavsett ålder och längtar efter att få lära sig mera och ha kul och trevligt med sina kompisar.
Ja, kan det bli så tror du?
Jag tror kanske att det finns sådana skolor också faktiskt redan nu.
Ja, vi är redan där delvis alltså på vissa platser kanske.
Det tror jag. Men det går ju, alltså det här handlar ju om samhällsbygget och vår gemenskap och att vi hjälps åt för att få till det här tillsammans. Och att vi också har ett sakligt och nyanserat samtal om skolan. Så att vi just kan titta på de här fungerande skolorna och där vi lyfter att skolan faktiskt i Sverige fungerar väldigt bra på de allra, allra flesta städer. Sen finns det stora utmaningar och svårigheter som vi ska vara lyhörda för och jobba med, absolut. Men det finns väldigt mycket positivt med svensk skola och professionella lärare och rektorer och skolchefer som jobbar på ett väldigt med sin fulla kompetens och så att det blir bra för barn och unga.
Ja, när vi spelar in det här så är det i slutet på april 2024. Vad står du inför resten av det här året? Är det någonting du kan berätta om? Vilka stora saker som du ser fram emot att jobba med här under resten av 2024?
Jag jobbar ju med säkerhet och krisberedskap och beredskapsfrågorna. Och det blir ju inte mindre så att säga fokus på de frågorna beroende på omvärldsläge och annat. Det ser jag väl fram emot. Jag tycker också att förskolan och skolan liksom steppar upp här och tar sitt ansvar också för barn och elever och i den här situationen. Och jag tänker att det enda sättet som vi kan få till ett tryggt och säkert samhälle när det gäller beredskapsfrågorna också, det är ju att vi förbereder oss väl. Så att vi ska förbereda oss och öva, och då kan vi känna oss lugna och trygga. Och sen ser jag såklart fram emot fortsättningen på skolchefsutbildningen där vi har väldigt många ansökningar till hösten. Men först nu i maj så har vi en jättestor avslutning för de har gått sina 2 år. Så den ser jag fram emot först.
Maria, tack så hemskt mycket för att du var med i Idéburen välfärd och pratade om hur skolan kan förebygga våld.
Tack så väldigt mycket för att jag fick vara med.
Och tack också till dig som lyssnar. Se till att du är prenumerant på podden. Och vill du veta mer om skyddsvärnet, gå in på skyddsvärnet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!